With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Vad vi pratar om när vi pratar om böcker är YouTube-kanalen. Och nu också podden som pratar om just böcker och läsande. Idag pratar P.O. Bengtsson, Anna Bågstam och Alex Haridi om skrivhandböcker. Dessutom delar Alex med sig av sin Hollywood-historia då han åkte dit för att träffa en agent, ligga vid poolen och beställa en stor bunke med kycklingsallad.
Läser ni mycket såna här typ handböcker i att skriva när ni skriver?
Nej,
jättemycket.
Jättemycket?
Ja, gud, det är en liten fetisch jag har.
Mm. Är du sån här som förbereder resor också?
Mm.
Ja, tror att det hänger ihop.
Ja, okej. Okay. Det gör det kanske.
Jag gör inte det så mycket själv, men däremot finns det två som jag har läst delar av, eller som jag ibland liksom tittar på. Det ena är Att skriva av Stephen King. Mm. Och det andra är en som heter Konsten att döda av Sören Bondesson, som jag inte har med mig i och för sig. Den handlar ju om hur man skriver en kriminalroman, kan man säga.
Mm.
Men vilka har du då som tips om du liksom brukar läsa mycket?
Alltså jag har en hel bok hela full med bara skrivböcker. Men det är väldigt, det är mycket manus med dramaturgi. För där skrivs det ju mycket, mycket mer.
Ja, det förstår jag.
Men det är väl mycket manus också, eller?
Mm. Mycket manus och mycket allt möjligt. Men just om vi pratar skönlitterärt så alltså det är ju svårt att komma runt att skriva av Stephen King. Mm. Mm. Det är ju den som alla har läst. Och det är ju också den är väldigt bra.
Ja, den är väldigt bra.
Mm, det är den. Jag läste den för första gången i mitt liv för 6 månader sedan.
Aha.
Så, att jag,
så du har nyutgåvan? För den finns ju mycket snyggare upplaga än den jag har i.
Ja.
Ah, den är jättesnygg.
Visst är den? Den är snygg. Mm. Alltså överhuvudtaget det här grafiska är ju...
Ja, jättesnyggt.
I love.
Men inte bara för omslaget, man köper den här.
Nej, alltså den fick mig att omvärdera hela Stephen Kings författarskap.
Ja.
För att jag har liksom läst honom genom åren och liksom tyckte att det var helt okej. Men efter att jag läst den där så tyckte jag blev han fantastisk.
Ja.
Jag tycker det är en lysande ingång till hans författarskap, om man så vill faktiskt.
Ja, det är det också.
Jag minns från mina tonår, jag läste ju Stephen King då och blev hånad för det här. Det var den enda typen
blev
av böcker.
Blev hånad Stephen King?
Ja.
Men jag tänkte att alla läste Stephen King som tonåringar.
Ja.
Fast jag kommer ihåg på högstadiet så hade vi så här ett visst, man skulle läsa ett visst antal sidor per termin. Och eftersom det här var 90-talet och man fortfarande skilde på pojkar och flickor på ett sätt man inte gör idag, så kommer jag ihåg att för de här 1000 sidorna man skulle läsa på terminen så fick killarna fick inte tillgodoräkna sig Stephen King.
Va?
Och tjejerna fick inte tillgodoräkna sig Sidney Sheldon.
Otroligt.
Är det sant? Ja. Och nej, där rök båda mina också på ett bräde. Ja. Märkligt att precis hämnd inte räknas. Det är ledsen.
Eller hur? Och Lucias flykt och Marys chans.
Ja, Och jag tänker att idag hade man ju sett det annorlunda, att man är glad att folk läser.
Absolut.
Men varför, att, nu kom vi in på Stephen King istället, men varför har allt sett så lite trashigt liksom? Eller som sån här liksom... Alltså jag tänker, många av hans böcker är ju lite, ja men som du säger, räknades ju inte riktigt.
Nej.
Och inte när vi var unga, då var ju det lite slask.
Ja, men lite så.
Sätt.
Precis.
Märkligt nog. Samtidigt som det också var varenda skräckfilm man kollade på är ju en Stephen King typ under hela 80- och 90-talet.
Jag tycker faktiskt att hans böcker är ganska så här bra skolboksexempel på hur man kan skriva väldigt drivna och bra berättelser.
Yeah.
Mm.
Så. Jag tycker han är duktig på att mejsla ut karaktärer och liksom ta ut en riktning väldigt snabbt vart vi ska och rita upp ett problem och sådär. Alltså, skitbra,
man kommer ju ihåg den som väldigt fängslande eftersom man fortfarande idag kommer ihåg så här detaljer från väldigt många av hans böcker.
Mm.
Tycker jag.
Men jag kommer ihåg att den här, den fångade mig faktiskt redan i liksom anslaget.
Mm.
För han pratar ju då om att han är lite förord. Där han sitter med några författarkollegor och liksom funderar på att skriva en skrivbok. Mm. Vad känner ni? Att liksom, vad har ni för frågor som, som liksom, ni får eller skulle vilja få som ni inte får?
Mm.
Och Amy Tan, som var någon som jag läste väldigt mycket när jag var i tonåren också. Mm. Så här står det. Amy tystnade och tänkte efter noga innan hon sa: ingen frågar någonsin om språket. Och nu, du skriver ju lite mer åt det litterära hållet, kan man säga.
Men Anna, not so much.
Du skriver ju spänningsböcker och jag skriver ju ungdomsböcker, som båda räknas som genre litteratur. Och sån igenkänning är den här liksom sorgen i ingen frågar någonsin om språket.
Det är sant.
Att liksom där, efter det så liksom var jag med på den här boken.
Det är sant.
Som hon säger, att bara för att man skriver liksom genre-litteratur eller så,
så behöver inte det vara...
Så betyder inte det att man skiter i hur det
uttrycks, eller att man inte väljer varje ord, eller att man inte liksom har en tanke.
Det är jag sant. Är i alla fall väldigt glad att jag läste den här, verkligen. Men jag har inte läst många såna här självhjälpsböcker när det kommer till litteratur.
Det har inte jag heller nämligen.
Jag gick ett år på litterär gestaltning på Jakobsbergs folkhögskola och då fick vi ju några sådana här tillstuckna oss. Jag minns till exempel Olof Lagercrantz om konsten att... precis.
Ja, där kommer den, som av en händelse.
Ja, och den läste vi på den här kursen och jag tyckte väldigt, väldigt mycket om den där då. Och när jag hade köpt den här och läst om den här, för den här gillade jag jättemycket, så lånade jag den där igen jättemånga år senare och läste om den och tycker inte att den håller längre. Tycker inte att den håller längre faktiskt. Det är som tiden har sprungit iväg den på något sätt. Och den här har ju många år på nacken också. Nu vet jag inte exakt när den här är skriven. Men den här känns ju helt uppdaterad på något sätt, tycker jag.
Ja, absolut.
Är det en skrivbok man bör läsa om man har författarambitioner så kanske det är den här. Eller jag kan i alla fall inte säga någon annan.
Sen tänker jag, det brukar sig på hur man skriver också. Alltså hur man gör när man arbetar. Jag till exempel, som inte läser så mycket såna böcker, producerar allting i en skrivgrupp med andra författare. Då läser man ju varandras texter hela tiden och har ganska mycket synpunkter. Och alla har ju med sig olika erfarenheter från sin egen skrivbakgrund och från att ha gått igenom en process med att ge ut en bok med allt vad det innebär och sådär. Så att på något sätt så delar man erfarenheter så också. Så det beror kanske på, hade jag suttit helt själv så kanske saken hade varit en annan, tänker jag. Och det är nog olika hur man jobbar.
Ja, det är det. Och...
Nej, jag läser ju jättemycket om Matilda. Jag har ju någon sorts lite så här fetischistisk, som jag sa, inställning till mitt eget yrkesutövande. Men det finns ju liksom, det finns ju olika typer av skrivböcker. Det finns ju dels den här King-boken är väldigt intressant, för den är ju egentligen som två olika böcker i ett.
Ja, precis.
Att först så är det ju liksom en biografisk del där han går igenom hela sitt liv och liksom man kan se embryon till de historierna som han vill berätta, och det finns ju den liksom biografiska delen, och sen så finns det den här väldigt handfasta här är regler, här är
skrivregler,
verktygslådan som man kallar det.
Precis.
Men så att jag läser ju allt möjligt, dels dem. Det här är den senaste som jag läste, var precis kommit ut, Haruki Murakamis Författare till yrket.
Okay.
Den den är väldigt fokuserad på hans eget författarskap.
Blir inte det tjatigt då? Eller jag tänker, ibland tänker man att vad är värdet då? Förutom att det kan vara intressant såklart med författarskap, men om man...
Alltså det finns en lite, den här, jag måste säga att det blev en lite märklig dissonans när jag läste den här. Den är väldigt, väldigt välskriven. Den är väldigt fokuserad på han själv. Jag har inte jättekoll på Murakamis författarskap själv. Och jag tror att man ska ha det. Jag tror att om man har det så är den väldigt bra. Därför att det känns som att han har väldigt många beefs med det litterära etablissemanget i Japan.
Då är det ju roligt att läsa den såklart, om man har koll på hans författarskap och trasslet som händer med varje verk då såklart.
Absolut, men det är väldigt, väldigt lustigt. Det är väldigt konstigt att läsa ett försvarstal
för sina böcker.
För anklagelser som man inte själv kände till.
Ja, det är konstigt.
Alltså det blev lite som... nu hoppas jag att jag inte blir stämd av det här, men jag ska inte säga något namn, jag jobbar till att bli blip. Men jag minns en löpsedel för några år sedan som var känd person. Det är inte jag som är pedofilen.
Jag fattar.
Okay. Mm.
Vilket ju får alla att vara såhär, va? Är det känd person som är pedofilen?
Det är egentligen världens jobbigaste, mest misslyckade försvarstal.
Ja, verkligen.
Det kan man känna.
Och det kan ju bli så, och det, ni känner ju också till det här liksom gamla tricket att ska man etablera snabbt att en karaktär ljuger väldigt mycket, så låter man den första gången man möter den bara prata jättemycket om hur ärlig den är.
Ja, just det.
För att vi är för oss inkörda i att inte lita på en person. Mm. Och då när man läser här då liksom flera hundra sidor av bara försvar.
Ja, just det. Så
tänker för anklagelser man inte känner till, så blir det lite, det kan bli lite skevt.
Mm.
Men jag skulle säga att om man är intresserad av Murakami så den är väldigt välskriven. Och man ska absolut läsa den. Men det är liksom den ena kategorin. Det finns författarbiografin.
Mm.
Det finns ju de här liksom essayistiska då, som till exempel då Lagercrantz.
Mm.
Mm. När tar du upp och läser den här, undrar jag?
Ja, men alltså den är inte helt utan poänger så.
Nej.
Är den inte?
Skönt. För det kan ju vara lite av en sågning.
Men i mitt fall var det i alla fall så att det här var ju liksom kurslitteratur, kan man säga. Så alla läste den i klassen och sen så diskuterade vi den här. Så då. Annars så vet jag inte riktigt. Men Olof Lagercrantz var ju en gång i tiden en stor kulturpersonlighet i Sverige. Så att när han kom ut med den här typen av bok så var väl det högintressant läsning, kan jag tänka mig.
Ja, så här, i efterhand tyckte jag nästan att det är intressant, för jag läste den här bara för några veckor sedan, för att den var, jag visste att vi skulle prata om det här ämnet, och när man så liten och tunn så kände jag att den här kan jag ju uttrycka. Uh-huh. Och då nästan det intressantaste var ju hans totala sågning av Proust.
Jaha.
Ja, minns jag inte riktigt.
Vad modigt.
Ja. Proust och James Joyce, som han tyckte var väldigt överskattade.
Intressant.
Ja, men jag körde ju, jag tog med lite bara så där lite allmänt ur min bokhylla, ryckte ut.
Också oväntat.
böcker då omskrivande, och här Joyce Carol Oates, en författares övertygelse. Det här är om vi pratar om liksom de här olika typerna av skrivböcker. Det här är en väldigt klassisk typ av skrivbok. Det finns många författare som har skrivit den här.
Alltså, så gör du?
Nej, det här är mer liksom en så här lite, en essäbok där de tänker till lite om skrivande.
Okay.
Det är ju lite samma med den där Lagercrantz-boken då, tidigare. Det intressanta här är ju att i förordet så skriver Joyce Carol Oates att det finns två typer av böcker som författare skriver. Dels de som är reella liksom, verktyg, och sen de som liksom bara tjatar om författarens liv, och att hon är fullständigt ointresserad av den typen som tjatar om författarens liv.
Mm.
Och därför tänker hon inte skriva en sån. Och sen så tillbringar hon 200 sidor med att tjata om sitt liv.
Oj, eller, så bristande 100... självinsikt då, kan man säga.
Ja,
i detta.
130 sidor ska jag säga.
Ja. Så, ja, nej, men då så.
Vilket jag också fick mig att liksom tänka på, att ibland är ju författare har inte alltid jättemycket självinsikt.
Nej.
Vilket är så intressant, eftersom det är ett liksom folk som ofta har ett väldigt skarpt öga på...
Ja, precis. På andra.
På andra. Men det är inte alltid jätteintressant när de pratar.
Det är en intressant skevhet.
Det är kanske någon bokförläggare som borde skriva en bok om skrivande.
Jag tror det.
Istället för en författare, menar jag.
Ja.
Typ, det här vill jag in.
Ja, men alltså, som kan väldigt mycket om text och språk och så vidare. Men som nödvändigtvis inte själv har författarambitioner. Det kanske skulle bli jätteintressant.
Ja, faktiskt. Ja, det tror jag.
Ian Forster, det här är en gammal klassiker. Aspects of the Novel. Den är bra. den här såg jag har inte hunnit läsa den ännu, men den såg jag precis när jag var och tittade i affären, att Neil Gaiman har skrivit en bok.
Aha.
Om att skriva. The View from the Cheap Seats. Det verkar också vara lite en så här samling av liksom essäer och kapitel på lite olika. Här har vi faktiskt en litteraturkritiker som har skrivit en bok.
Det är intressant.
James Wood, Konsten att berätta.
Aha, lite vad han tycker sig se.
Ja, jag har choklad i munnen.
Och sen så har jag också med mig Dora Welty on writing. Det här är också återigen den här klassiska tunna essäboken. Mm. Och just titeln är också väldigt klassisk. Det känns som att de alltid heter om writing. Ja, om konsten att skriva. Ja, om konsten att skriva och läsa. Ja. Om bla bla bla. Ja. Om, ja.
Men om man bara ska välja en av de här, vilken får man absolut inte missa av dina som du har haft med dig?
Ja, men då måste jag ju gå tillbaka till klassikerna och säga Ian Forster Aspects of the Novel. Fast det är ju faktiskt nästan så att det är liksom Stephen King tyvärr.
Ja, men tyvärr.
Det är det tråkiga svaret för att alla tycker det. Mm. Och jag då också som har väldigt mycket böcker om att skriva och läser mycket böcker om att skriva, för ofta den frågan så här, men vad ska jag läsa? Vad ska jag läsa? Vad ska jag läsa? Så man säger, ja men det är ju att skriva. Ja. Det är den som är bäst.
Ja. Och King på baksidan har ju egentligen, eller så här, vem det nu är som har valt att ta ut det här, så står det bara så här: om du vill bli författare så är det två saker du måste göra hela tiden. Ni kan ju gissa vad det är.
Läsa
mycket och skriva mycket. Och det räcker gott så på ett sätt.
Ja, det räcker också. Och jag tycker det här och en del andra citat från den här boken flödar ju runt ganska friskt på Instagram också.
Ja, okej.
Du behöver inte läsa böcker om att skriva för du har Instagram. Så att allt intressant som vi ska säga om skriva, det kommer någon ändå säga.
Oh, gud, ja.
En lite, här, lite inspirerande bild med en soluppgång och sen ett fint citat.
Exakt. På det. Liksom.
En livsvisdom.
Smart. Du kanske kan tipsa om lite konton istället då.
Tipsa om det. Vill man ha den riktiga pushen så kan man ju följa Paolo Roberto. Då får man också en livsvisdom klockan 5 varje morgon när han är på yoga.
Okej.
Spännande. Det är på Twitter.
Jag tror att jag kanske står över. Men men vid ett annat tillfälle när vi pratade om boktips så hade jag med mig lagt kort av John Didion.
Just det.
Och då på Instagram, Alex, så skrev du en liten text om att du har en historia om någon som har varit involverad i den här boken eller om det är manuset eller någonting.
Det är något med Hollywood också, eller hur?
Något med Hollywood.
Vi blir ju liksom supernyfikna. Det är bara att erkänna.
Ja.
Många med oss. Många
och
med oss.
Många med oss.
Okej. Det är ju inte så spännande som det verkar. Men när jag reser så brukar jag ha med mig böcker som har liksom någonting med det här, mitt resmål att göra. Jag älskar att vara semester läsare. Så att jag hade med mig lagt kort för många, många år sedan. Nu börjar det ju svalna lite, men det var ju ett tag som om man var svensk och jobbade med film så fick man ju en agent i Hollywood, sådär, för att liksom de ville ha allt var liksom, Skandinavien var fantastiskt då. Sådär. Så då under en kort blinkning så hade jag en manager i Hollywood.
Cool.
Som ville träffa mig. Och jag skulle åka dit ändå. För jag skulle gå en kurs i Hollywood. Så tänkte jag, men åker jag en vecka tidigare så kan jag träffa den här kvinnan och se vad det är. Och jag dyker upp dit. Jag mejlar och säger så här, men jag kommer vara här den här veckan. Och hon är så här, fine. Liksom, jag ringer och bestämmer någonting. Och så hade jag den där veckan på mig. Som jag liksom inte hade bokat in någonting.
En hel vecka på dig bara för att träffa henne?
Nej, men för att jag ville liksom hinna
vara där. Så där luftigt jobbar inte vi i mitt schema.
Nej, men så då kom jag dit till Hollywood, till det här hotellet. Och jag sitter där vid poolen i typ en vecka och väntar på att den här kvinnan
ska... På ett telefonsamtal?
Ja, och väntar på ett telefonsamtal.
Nej.
Och läser den där boken. Och just den där... Nu, du har inte läst den ännu. Den är jättebra, den
här
boken.
Jag har beställt hem den efter boktips här.
Men den är ju väldigt mycket. Den handlar ju om så här Hollywood-människor som typ bara ligger vid en pool och inte gör någonting och typ väntar på att någonting ska hända. Ja. Och det var så absurt att ligga där och läsa den här boken och vara så här...
Och se dig omkring och bara, ja det stämmer.
Bara, ja men precis! Och bara, vad är det som händer? Ja.
Hur gammal var du då?
Då kanske jag var 20... 9.
Mm. Så alltså för något år sedan.
Men vänta, vänta här nu. Så kvinnan ringde aldrig?
Hon ringde till slut. Hon ringde sista dagen ringde hon.
Ja.
Och så skulle jag komma dit.
Får bara fråga, varför kunde inte du ringa henne?
Men för att hon hade sagt att hon skulle ringa. Och jag hade ju, och allt den där är väldigt komplicerat. Jag har ju så här agenter i Sverige också, för det har man på filmsidan. Så att mina agenter i Sverige hade ju, skulle ju fixa det här mötet. Så att jag ringde ju dem och bara såhär, varför ringer hon aldrig? De säger, ni försöker få tag i henne.
Utan att ta hänsyn till tidsskillnader också. Så att det var mitt i natten. Till dina agenter.
Nej, det gjorde jag inte. Men till slut så då skulle jag komma dit, så gick jag dit, så gick jag in i det här kontoret. Jättekonstig byggnad, jag kommer dit och det kommer en assistent och jag är så här, would you like some water? Och jag har ju läst på innan, så jag vet att man ska alltid tacka, nej, vill du ha någonting, frågar hon. Och då har jag läst på innan, så vet att man ska alltid be om vatten.
Varför då?
För att man ska visa respekt mot personen som erbjuder någonting genom att ta någonting. Men man ska inte be någonting svårt.
Jag måste dricka lite vatten här.
Finns ställen på jorden där vatten är bland det svåraste?
Absolut, så att i Hollywood ska man alltid be om vatten. Och sen så sitter jag där och väntar och väntar och väntar och väntar och väntar, och till slut så kommer hon som glider in. Och hon är, alltså i princip hon är Anna Wintour.
Okej.
Okay. Alltså hon är, det är inomhus, men hon har så här jättestora mörka svarta solglasögon på sig som hon aldrig har, så blont hår. Fullständigt omöjlig att sätta en ålder på. Det liksom går inte, man vet inte, är hon liksom 200 år eller är hon liksom 40.
Då är de ju ofta 200.
De är ofta 200. När hennes barn var yngre så köpte hon en nattklubb för att de skulle slippa köa.
Det gillar du.
Rimligheten.
Ja, det här vill jag ta upp med mina föräldrar. För det har de aldrig gjort till mig.
Nej, eller hur? Det är bra föräldraskap. Så hon liksom glider in och är så här, Alex, darling, let's have lunch. Och så bara går hon och jag bara,
ska jag följa efter nu?
Så kommer vi ner i någon konstig gränd, liksom där soptunnor och liksom jättekonstigt. Och så kommer vi fram till en plåtdörr och går in i den här plåtdörren, och där inne är liksom värsta lyxrestaurangen. Och så sitter vi, vid bordet bredvid oss sitter Connie Britton.
Som jag nu inte riktigt plockar här.
Som inte plockar. Friday Night Lights. American Horror Story. I alla fall, hur som helst. Så vi sätter oss ner och ska beställa lunch. Och jag är så här, ska jag nu? Och vad ska jag beställa? Jag är inte hungrig.
Jag sa
vatten. Jag beställer en kycklingsallad. Och tänker så här, men det är väl någonting litet. Det kommer in en bunke med kycklingsallad. Så jag förstår inte vad jag ska göra med kycklingsalladen. Den här kvinnan då, som är, beställer en decaf iced tea. Och en bit ångkokt fisk.
Nej, du hon skulle
ingen sås, ingen grönsaker.
Hon skulle beställt först. Du hade kunnat härma det.
Jättekonstig stämning.
Det är jobbigt att känna sig som svullot för det.
Men jag sitter där med den här liksom... Det är en papperskorg. Det är en papperskorg med kycklingsallad. Jag tror inte vad jag ska göra mer. Den ser helt orörd ut när jag liksom, fast jag försöker och så här, skapa något sorts hål i den här salladen. Och så började vi prata, och jag inte jättemycket minnen av det här samtalet, mer än att jag vid något tillfälle när hon frågade mig vad jag vill skriva, så är att
men du hade,
jag kan skriva komedi.
Ja.
Och att hon liksom tittar på mig, för första gången så här, tar av sig glasögonen.
Då åker de upp.
Tittar på mig och så bara, no, you're not funny. Och så åker de ner igen.
Åh gud, vad jobbigt.
Är det sant? Det här är otroligt bra historia, tycker jag. Och det är en bra försäljning av den här boken. För det är ungefär sådana här människor som figurerar i den här boken. Ja, så det är perfekt.
Ja, så att det är liksom, jag har jättesvårt att skilja den här boken från mitt liv. Jag har levt den här boken och samtidigt håller på att läsa den här boken.
Det är ofta man säger det. Jag har svårt att skilja den här boken från mitt liv.
Ja. Ja, fantastiskt.
Ja. Ja. Nej, och sen så...
Men du åkte inte hem efter den lunchen?
Du måste ha varit knäckt efter den lunchen.
Jag var typ i andra sidan stan och jag har ingen körkort. Så jag var mer såhär, jag förstod inte att jag skulle ta mig hem. Ja. Så jag bara började gå längs typ Santa Monica Boulevard. Och jag sa, jag kommer väl till slut fram någonstans. Och går i typ timmar. Ja. För det var jättelångt bort från där mitt hotell låg. Men, nej, och sen så bad hon mig att skicka in 3 idéer.
Ja.
Och så gjorde jag det. Och sen så hörde jag aldrig från henne igen.
Nej.
Ja, men intressant.
Men det blev ett skrivliv i alla fall.
Ja, men sen måste jag säga att senare så liksom googlade jag henne.
Ja. Oh nej.
Det finns ju mycket så här listor i Hollywood. Så här, ni kanske har hört talas om The Blacklist. Som är så här,
typ, vaguely. Jag är inte så insatt i Hollywood faktiskt.
Tell us.
The Blacklist är en väldigt känd lista. Det är så att man de bästa oproducerade manusen det året. Så liksom alla vet. Liksom så här, och så röstas det och så där, röstas i hemlighet. Och så. Men då finns det också tydligen någonting annat som har gjorts av så här, folk som jobbar som assistenter i Hollywood. Som är The Brown List. Där de röstar på liksom, vem är det största skitstövelchefen som man absolut inte någonsin ska jobba för.
Aha, och då var hon där.
Hon var nummer ett.
Darling!
Hon hade vunnit The Brown List.
Åh, oh, men gud, det här, bara det här är ju som en liten film. Ja, men gud vad intressant.
Ja, fantastiskt. Ja. Vad kul att vi fick höra den historien.
Ja, faktiskt. Verkligen.
Helt svältfödd på allt med Kalifornien och så här.
Ja. Men jag kom ju därifrån och kände så här, vet ni vad, jag är ganska nöjd med att jobba i Sverige.
Ja, och då är det ju också värt det, på många sätt. Ja.
Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om, så kolla in vår hemsida, vadvipratarom.se.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.